Hej alla vänner och varmt välkommen till vår med Fröken Vithatt. Idag är det den 6 mars 2024. Jag tyckte det ville vara någonting som inte stämde där. Vi har vår hörni och ja, vi kommer fortsätta temat på det vi ser framför oss, vilket är en välfärdskollaps. Det är väl det bästa ordet. Nu har det ju varit en illusion av välfärd förvisso, men ändå. Visst är det mycket som exponeras nu om ett totalt förfall faktiskt. Kan det vara så att det har varit så här ruttet precis hela tiden? Jag tror det. Många är fortfarande oroliga och tänker att det som är illa, det som är farligt, det som vi är rädda för, att det ligger framför oss. Men jag skulle säga att det ligger bakom oss faktiskt. Det är precis vad det gör det. Det ligger bakom oss. Och ja, jag har hur mycket saker som helst att ta upp idag igen. Och det jag gör i den här kanalen, det är ju någonting som vi kan kalla för medborgarjournalistik. Och det handlar om att kanske uttala det som mainstream media inte säger. Att korstabulera. Att göra kvalificerade slutledningar av den information som presenteras faktiskt. Och igår var det Super Tuesday och Trump, han hade sin Grand Slam. Och Wolfgang Hansson, han försökte spinna fram och tillbaka. Men det som är nu det nya, det är ju att Wolfgang står och pratar om Joe Biden, hur mycket han snubblar. Både rent fysiskt och han snubblar på orden och han snubblar. Och det här är inte så förtroendeingivande. Och innan har ju då mainstream media hållit Joe Biden om ryggen och inte avslöjat 10% för the big guy. Hunter Bidens laptop from hell och alla de här mutorna som har kommit fram nu, både med hans bror, och det här är transaktioner från Ryssland, Kina och Ukraina. Och ja, vi vet ju att det är så, och det vet mainstream media också, men det har man inte valt att säga, utan det trycks ner. Igår var det ju också, det gick ju ner här med internet. Och Susanna Arpsten skrev att allting verkade komma igång igen. Exakt klockan 17:17. Och det är väl lite intressant. Det är mycket 17 överallt hela tiden. Oj. Ja, det blev ingen nysning. Den kommer säkert. Men men vi kör igång här lite då. Om USA. Och då är det ju, nu ska vi se, så Malin Ekman i Svenska Dagbladet skriver så här att Nikki Haley har mikroskopisk chans att vinna. Det blev en supertisdag för Donald Trump. Han vann över 90% av delegaterna på spel, men frågan är om hans utmanare Nikki Haley motvilligt är på väg att kasta in handduken. Ja, vad är det hon väntar på egentligen? Väntar hon på att Trump ska bli diskad och åka in i fängelse? Jag tror inte det är så smart alltså. För det första så har de nu beslutat att han får stå kvar på balloten, så han är valbar. Och då när högsta domstolen nu har beslutat det så gäller det för alla deras stater. Så den chansen som de tog, den är utesluten. Han får fortfarande vara kvar som en kandidat på valsedlarna. Så att den gubben gick inte. Men det är klart, de ska ju försöka allting. Och sen har vi då, ja, vi kan ta så här. Jag har ju kommit på att jag kan liksom öppna flera samtidigt. Det är så otroligt praktiskt. Nu ska vi se. Då ska vi se. Och nu har vi då Fuck EU. Victoria Nuland, hon avgår. Fredrik Morenius skriver: idag är en stor dag för jordens alla folk. Västvärldens överhäxa nummer 2 efter Hillary Clinton, Victoria Nuland, säger upp sig. Hon ligger bakom mycket av USAs brott mot världen de senaste 25 åren. Avgången betyder förhoppningsvis att regimen i USA är försvagad och förvirrad. Nedan ser vi henne muta icke ont anade ukrainare under den USA-ledda statskuppen 2014. Början till slutet för Ukraina. Ja. Det är ju sant ju. Och sen är det ju många nu som avgår, så att säga. De ställer inte upp för omval. Och då så skriver Q så här i post 24 från den 1 november 2017. Any person making statements that they will not be seeking re-election was put in submission. For the betterment of the country, not all will be prosecuted, and all will do as told. You will see more of this occur, not normal, yet discarded, and even on the D side. Så det här betyder att alla personer som går ut med att de inte ställer upp för omval har underordnat sig. Och det här är för det bästa för landet. Så alla kommer inte bli åtalade. Men de kommer göra som de blir tillsagda. Du kommer se mer av det här hända. Och det här är också bland demokraterna då. Och det är väl klart att, ja, det blir väldigt överfulla fängelser, så att säga. Och jag kan tänka mig att opinionen som medborgarna känner för de här människorna. Jag menar, titta bara vad folk skriver om Victoria Nuland nu. Det är inte kul att heta det. Och vi kommer inte glömma. Så att hon kommer nog bli åtalad. Och här har vi en snubbe som var med hos Tucker Carlson. Och han berättar precis om USA och deras roll i Ukraina, Palestina och överallt då. Ja, precis. Maria Andersson skriver: det är ju en signal om att hon ger upp. Ja, hon hade ju inget val. Och som sagt, hon satt ju inför kongressen också och vittnade om de här biolabben. Så att alla de som säger att det är inga biolabb, ja, men det är alltså det är helt, det finns liksom ingen frågan om det är det eller inte, utan det är på det viset att de har tillverkat både kärnvapen, biovapen, de har haft barnfabriker, det har varit en hubb för penningtvätt och så vidare. Och ja, vi ska höra här vad han säger. Kommer ni ihåg att det kan vara lite högt när jag börjar spela här?
The war machine cannot be stopped. Who's running this country? The war machine. It certainly isn't Joe Biden making these decisions. I would like to know who is making the decisions. And I just want to remind everybody, the United States is the world's terrorists. We just set the Middle East on fire in the last 20 years, and now we're doing a proxy war in Ukraine, which we provoked, NATO provoked, and it was just admitted that we provoked it by the former Prime Minister of Germany. This is all about hegemony, imperialism, and economics. And if there's a Marine somewhere, it's there because they're about to steal some natural resources from another country. As everybody's screaming about what a bad guy Putin is for invading Ukraine, The United States is currently occupying a third of Syria. And which third is that? It's the third that has the oil. And how do I know we're there to steal their oil? Because the President of the United States said so. We're the ones provoking this war, just like we provoked the war in Ukraine. We are now provoking a war with China. And who benefits? I'll tell you right now. Your enemy is not China. Your enemy is not Russia. Your enemy is the military-industrial complex, which has been fleecing this country to the tunes of hundreds of billions and trillions of dollars. So, again, people are being... The war machine cannot be stopped. Who's running this country? The war machine. It certainly isn't Joe Biden making these decisions. I would like to know who is making the decisions. And I just want to remind everybody, the United States... The war machine...
Ja, man kan säga att det kommer fram nu hur man har använt militären, hur man har använt NATO och NATO-styrkor, men också såklart olika agenter, så att säga SAS-förband och sånt där för att stjäla länders naturresurser. Det finns flera syften. Stjäla naturresurser är en sak. Använda lokalbefolkningen som slavarbete är en annan. Att införa en centralbank. Få landet med i WHO. Börja vaccinera barnen och så vidare. Det finns många olika anledningar så att säga, till att man invaderar länder. Och... Nu ska vi se. Ja. Och sen var det ju, ni kommer ihåg att jag spelade upp om Laura Logan. Men tyvärr så fick jag ju ta ner den, för det var ju då det gick inte alls bra. Jag fick ju ta ner den videon, och sen skulle jag spela om den, fast det blev inte. Men Lara Logan är ju också en, kan man säga, en medborgarjournalist, får man nästan kalla henne, för hon är ju inte med. Hon jobbar väl inte för någon stor tidning längre, utan när hon börjar säga sanningen, precis som Liz Crokin och så blir de ju av med jobbet och får skriva utanför. Men hon har ju en väldigt stor publik, och här var hon med i Real America's Voice, och det är inte riktigt mainstream media, men det är liksom nära nog i alla fall. Så att precis. Det är någon som frågar om mina fina omslagsbilder och allt det här, och det är ju Mats Larsson, matsart.se, och han är ju helt underbar, vaken, och han har hjälpt mig sedan 2021 med allting från bakgrundsbilder till intron till allting. Så att han är verkligen en resurs, och det är hans bidrag, kan man säga, till den här kanalen, att stötta mig på det viset och oss alla, för det är vi alla som gör det här tillsammans och får ut den här informationen. Så att ja, det är fantastiskt. Men jag tänkte att vi ska lyssna på Lara Logan nu, för att det är viktigt att vi får ut vad hon säger här om Ukraina. Och det är så otroligt mycket desinformation om vad som egentligen händer där. Nu ska vi se.
Okay, apparently she's not quite ready yet. Let's keep it going then.
I'm ready, can you hear me?
There you are.
We got her.
Well, it's so great. We didn't see you pop up right away. Laura, great to have you this morning. I wanted to start with this breaking news overnight that it appears, and there you are, you popped up for us. It's so great to see you. The Daily Mail has a very interesting story that's saying that Vladimir Putin essentially may be running out of bullets, that he might have a week and a half, 2 weeks max. He's losing warplanes, tanks, all the rest of it. He obviously went into this thinking he was going to bulldoze his way through Ukraine. He's obviously caused a lot of destruction. Don't want to minimize the fact there's over 2 million refugees, but this has not gone as well as Vladimir Putin expected.
I don't buy it for a second, Ed, I'll be honest with you. I really think that there's so much misinformation. We've never really seen anything like it. I mean, I've been covering wars now for 35 years, and I have never seen people with their nails done in the Ukrainian flag, right? I mean, we're being corralled into this box where we either have to hate Vladimir Putin and believe everything evil that's said about him and love Ukraine, and there's no in between. And that reminds me a lot of you're either, you know, a white supremacist, or you go with the Democrat narrative on everything under the sun. So Vladimir Putin knew exactly what he was doing when he went into Ukraine. The Russian military isn't perfect. They, for example, I've spoken to multiple defense specialists and intelligence specialists from a defense intelligence agency who've studied the Russian military for years. They do have a difficulty mounting complex air operations because they do very little training hours in comparison to, for example, the United States air assets, right, our fighter jet pilots. But Russia is not struggling. What Russia has done from the very beginning has been very strategic. They didn't go straight to Kiev. They went to all those bioweapons laboratories that are scattered all over the country. Some of them they built, so they know where they are. They've known where they are since the Soviet Union, because under the Defense Threat Reduction Program, we went in after the fall of the Soviet Union and supposedly turned those facilities in from bioweapons labs into public health labs. Although, you know, these days it's hard to believe anything that our leaders tell us, because they've lied about COVID, they lied about Russia collusion, they lied about the Ukraine impeachment trial, and there's so much more going on in Ukraine that nobody is talking about. You see such dishonesty when it comes to the history of Ukraine. You see dishonesty when it comes to the Azov Battalion, which is funded by the U.S. and NATO. I mean, you can find pictures of them online holding up the NATO flag and the swastika at the same time. Their own emblem contains the Black Sun of the Occult, which was a Nazi SS emblem. And it also contains the sideways, you know, lightning insignia of the SS. I mean, this is on throughout the Ukrainian military. You can see that Black Sun of the Occult on their body armor, even on the female soldiers who are paraded in front of the world as being, you know, such an example of Ukraine's independence and spirit and nobility. Even they are wearing the Black Sun of the Occult. And, you know, the White House wants you to believe, well, this doesn't matter, it's just a small number of troops. It's not true. The Azov Battalion has been murdering its way through eastern Ukraine.
Yeah.
We don't want to admit this. This was why Crimea voted for independence. This is why Crimea wanted to be with Russia. Because we in the media, in the Western media and in the West, won't acknowledge the reality of what's gone on. Western Ukraine backed the Nazis. It was a headquarters for the Nazi SS. The CIA under Alan Dulles actually gave immunity from prosecution to the Nazis of Ukraine from the Nuremberg trials. So there's a long history of the United States and our intelligence agencies funding and arming Nazis in Ukraine. These are not like new neo-Nazi groups that sprung up. These are the actual Nazis from the Second World War, who, if you go back to the Nuremberg trials, said that they were planning for a thousand-year Reich. And so you have to really wonder, as you look at this, when you know that the CIA sponsored the color revolution in Ukraine in 2013 and 14, that they selected Ukraine's leaders, go to the go to Victoria Nuland's leaked phone conversation, where she and the U.S. ambassador are deciding who can lead Ukraine. I mean, there's as much interference here as you could possibly imagine before you even get to Hunter Biden, Nancy Pelosi, John Kerry, and Mitt Romney, and all of their children who are employed, who earn millions from Ukrainian companies.
Yeah, you are pointing, pardon me, to a real credibility crisis for our leaders. I want to let Karen Turk jump in.
Yeah, I wanted to bring up the fact that President Zelensky is Jewish, and I don't know exactly how this factors in, but there's some very interesting points in what you're saying. And looking at this, you know, you could think it's political theatrics. You know, made a very good point at the beginning that you think that Putin is in control. And I actually want to play something that Jen Psaki said, because it seems that the White House is actually echoing that sentiment. Watch this.
Well, the end game is really a question for President Putin. We have completely crushed his economy. We have provided military assistance, humanitarian assistance to the Ukrainians, enabling them to fight back for far longer than the Russian leadership anticipated. And again, he has to determine what the path forward looks like for him. Thanks, everyone.
He's determining what this looks like, and I think that's a lot of what you said, Laura. I'd love to get your thoughts on that, what you just watched.
What troubles me about the moment that we're in is that we have such a selective and a narrow reading of history. You know, President Zelensky may be Jewish, but he's not the only one in this who suffered during the Second World War, whose ancestors suffered, right? I mean, look at Putin. How many relatives did he lose in the siege of St. Petersburg? People don't know their history. They don't know what made Vladimir Putin. And I'm not defending him. I don't need to defend Vladimir Putin. My job as a journalist is to try to understand what is the truth here. I don't like being lied to. And we're being lied to on an epic scale. When we're told your only choice is you have to be 100% with Zelensky, who's a puppet, who you can find on the internet in black stilettos and leather pants, you know, with shirtless, doing a spoof Dancing with the Stars kind of entertainment video. That's a mock of a Ukrainian group that does this kind of satanic occult type of music video. And I mean, Zelensky was selected like so many of our leaders. And honestly, with big tech and with election fraud these days, we don't know how many leaders all around the world have been selected for us and weren't actually voted in. But what we do know is that there are increasing problems with technology and the digitization of our world. Because look at what's happening with COVID. Look at what has happened globally. We are fighting the same battles all over the world. To pretend that this war is about Russia and Ukraine is just a barefaced lie. Yeah. If Putin has been warning for 15 years that he is not going to stand by while the globalists take over the world, build bioweapons facilities and whatever else they're doing in Ukraine, Ukrainian oligarchs, Ukraine has been a center of money laundering for, you know, many of the leaders in this country for how long? Billions of U.S. dollars have been laundered through Ukraine, and we say nothing about it. These are our tax dollars. I mean, before the impeachment trial, had you ever heard of anyone in the United States, I mean, us bringing in foreign governments to the White House for anti-corruption training? I mean, does nobody question these things? Why do we not question them? We have idiot like Lieutenant Colonel Vindman, who goes at the impeachment trial and sits there as a lieutenant colonel. He didn't even make colonel. And he's telling the president of the United States what his policy should be. You have a traitor in the form of Maria Yovanovitch, who was Obama's ambassador, who's telling Ukrainian government officials, don't listen to the will of the American people. Don't listen to the election results. We are the true leaders of America. I mean, and then people object when the woman isn't even fired. She's given a cushy job for life at Georgetown University at the expense of the U.S. taxpayer. And we're told that the president of the United States cannot say to his foreign counterparts, you know, that we want you to look into something. But Joe Biden can withhold as much aid as he wants to. I mean, there's so much hypocrisy and dishonesty here. And Ukraine is at the center of it all. Go back to Russia collusion. Go to Alexander Chalupa. Go to Eric Caramella, the whistleblower who went to work for Adam Schiff, who wasn't really a whistleblower, and all those corrupt people in the deep state. And you know what? The deep state isn't a theory. It's not a conspiracy theory. It's an actual deep state. Look up the SES, the Senior Executive Service, because when that bureaucracy was ushered into law in the United States of America, that's when we got a bunch of unelected bureaucrats pulling the strings behind the scenes. And these are the people that keep lying to us.
Absolutely. And pardon me, we've got a live chat where we're streaming on Getter, for example, and I'm watching it as you're talking. People are talking about how you're dropping truth bombs and you're a real journalist. And I know that having worked alongside you for many, many years when you're at CBS and many other places, and maybe they didn't want to hear the truth, but you're dropping those truth bombs now. Unfortunately, we've got to hit a break right now. We'd love to have you back in the days ahead. We love having you on. Laura Logan, thanks for joining us on Real America's Voice.
Thank you so much.
All right. Well,
ja, vi har lite personer i tråden här som tycker att Lara Logan har ett rykte som inte är positivt. Och man kan säga att hon exponerar ju Ericsson har gjort i, jag har retweetat det för ett tag sedan och det är ju säkert 10 tweets nu där hon outar dem. Och hon har en ganska bra publik. Så hon outade Ericsson, hon outade den djupa staten. Och men det är lustigt, va? Det är inte så mycket reaktioner jag får. Och sen spelar man upp någonting med Lara Logan och då får man direkt... det är intressant alltså. Hon det var någon som skrev att hon är gift med, vad skrev hon? Hon är gift med Joseph Burkett, en US government defense contractor. Ja, det är väldigt intressant. Om hon är gift med någon från försvarsdepartement eller US government defense contractor, så kan man nog säga att då har nog hon lite insyn och vet lite vad hon pratar om och är en del av det här folkbildningsprojektet. Man måste ju inte bara ta personer som inte har en susning om någonting, utan det kan ju vara en fördel att ta människor som vet vad de pratar om och har varit, jobbat på olika sätt inom olika branscher och fått med sig en kunskap. Och det har ju hon fått. Och vi får ju inte glömma bort att den konstellation som motverkar den djupa staten har ju hela tiden infiltrerat organisationer, företag och så vidare. Så att allting är genominfiltrerat. Så att de som bara tittar på vad som händer och tror på allting som händer, det är så här, det finns små undercover mullvader överallt. Det finns infiltratörer överallt. Och nej, det kommer inte stå i pannan. Så att säga att den är så och den är så, det är väldigt riskfullt. För att det kan ju vara så att man har tidigt i det här, jag menar kanske för 10 år sedan, bytte sida och har sedan dess motverkat det här. Och då måste man göra det man ska, helt enkelt. Och nu skriver Expressen så här: det går dåligt för Ukraina men bra för Ryssland. Det menar de flesta bedömare. Tankesmedjan ISW skriver i sin senaste rapport att Ryssland har möjligheten att genomföra offensiver när och var de vill. Det är troligt att redan i maj så kommer du behöva planera för att bosätta dig i ett annat land om du är patriot, säger den ukrainska krigsveteranen Massi Najem till tyska public service. Ja. Och Sloveniens president säger att det här kriget mellan Ryssland och Ukraina startade 2014, när det då spreds väldigt fort ukrainsk nynazism. Jag vet inte om den är så ny, men nazism i alla fall. Och det står han och säger det här då, 26 februari 2024. Och det känns ju som att, ja, vi kommer ta upp det. Det är väldigt många nu som går ut och pratar om det här och tar ställning på olika sätt. Och det finns en optik i det också. Och sen skriver Carl Norberg så här att NATO-allierade tycker inte att det var något problem med de här läckta tyska militärerna som pratar om att spränga den här Krimbron. Utan det här är, det är inget problem alltså. Det är inga problem. NATO member states are still in agreement that the military alliance is not part of the conflict. Så de hävdar fortfarande att de är inte del av konflikten alls. Så även om de här läckta ljudfilerna påvisar det, så stämmer inte det då. I'd like to say two things on that. First, that we have decision in NATO in place and that this decision has not been questioned by anyone yet. Nej, men okej, men vi ifrågasätter det här nu då. Så att okej. This decision has been made a bit more than 2 years ago and this decision says that NATO is not part of the conflict. Nej, okej. Men NATO är ju en del av den här konflikten, det är helt uppenbart. Så vi ifrågasätter det här nu i alla fall, även om det inte har ifrågasatts under 2 år. Och det stämmer ju inte alls, som vanligt. Och sen har vi då det här med EUs utrikeschef som säger att Israel har själva finansierat Hamas. De har alltså gett dem pengar. EUs utrikeschef Josep Borrell anklagar Israel för att själva ha skapat och finansierat terrorgruppen Hamas på Gazaremsan. Utspelet gjordes under ett tal vid universitetet i Valladolid enligt El País. Syftet med finansieringen har varit att försvaga den palestinska myndigheten som styr på Västbanken. Man kan väl säga så här att Netanyahu har sagt att här har den djupa staten styrt hela tiden. Här har vi aldrig haft demokrati. Och det är det jag menar, om man går in nu och tar parti i en konflikt som är skapad av den djupa staten. Alltså båda sidor är skapade av den djupa staten. Hela konflikten har liksom iscensats och underhålls av den djupa staten. Så det blir ju bara larvigt att ta ställning i det här, för folket är ju helt i kläm. Folket är ju i kläm på det här. De har ju ingenting med saken att göra, så att säga. Folket är ju offer. Men det här är alltså kontrollerat och styrt. Ja. Och sen har vi då... Då ska vi se... Nu säger de att EU vill satsa på sin egen försvarsindustri. Ja, krigsindustri då. Det finns ju ingenting som heter försvarsindustri. Men oro för Trump gör att EU vill satsa på sin egen försvarsindustri. En oro för rysk seger i Ukraina-kriget och för att USA under Donald Trump ska dra sig ur NATO gör att EU vill satsa 1,5 miljarder euro på försvarsindustrin i Europa. Pengarna ska gå till mer vapen och snabbare leveranser. Men vi ska ju ha fred, hörni. Vi ska ha fred. Thomas Zetterlund, den videon ligger på min Facebook, Cornelian Filter där. Så att okej, lycka till EU. Fuck EU, som Victoria Nolan säger. Och sen har vi då Donna Musk. Det var ju något nytt. Elon Musk stämmer OpenAI eftersom att miljardären anser att bolaget brutit mot överenskommelsen. Nu hoppade vi lite här, märkte ni det? Men det här är ju väldigt intressant, för att mitt svar var ju att det som kommer vara konkurrenskraftigt, det är ju fred, och det är ju egentligen företag som gör någonting för det allmännas bästa. Alltså de företag som kommer få finansiering, det kommer ju frigöras väldigt mycket kapital till olika projekt. Och det kommer vara de som gynnar mänskligheten på olika sätt. Det är de som kommer få. Och vi kommer kunna jobba med den typen av projekt. Så det kommer finnas inte bara hittepåjobb som liksom är skapat ur konkurrens och egen vinst. Utan faktiskt att vi samverkar allihopa för mänsklighetens bästa och för vårt samhälle. Och när vi driver företag så kommer det bygga på att det är saker som vi behöver och som vi vill ha tillsammans. Och inte att konkurrera ut varandra. Och vi kommer inte kunna bygga hela samhället, eller vi ska inte bygga hela samhället på konkurrens. För det yttersta i konkurrens är ju eliminering och död. Det är liksom det som är, om jag har ett företag och du har ett företag och jag konkurrerar ut dig, då dör ditt företag. Din möjlighet till försörjning dör. Och det är så vi inte kan ha det. Så att det här är ju, och det Elon Musk gör också, det är ju öppna källkoder. Så att det här är väldigt stor förändring nu. Och då visar han vägen då genom att stämma ett företag som sätter vinst före mänsklighetens bästa. Det här ligger precis i linje med det som vi ska ha. Vi kommer ha teknologi, men vi ska ha det för. Det ska inte vara någon som ska sitta och tjäna pengar på det här. Och konkurrera ut alla andra. Så kan vi inte ha det, helt enkelt. Och Trump då ska ju möta Elon Musk här i Florida. Och det sägs att han behöver tillskott. Det har kommit fram andra spekulationer givetvis. Att det här kan handla om en viss stormtweet. Och den tweeten har ju vi väntat på väldigt länge. Och Twitter nu ägs ju av Elon Musk. Så att vi får se. Det är optik i det här. Men, och jag menar, Jeff Bezos har ju gått om Musk nu. Nu är han världens rikaste. Världens rikaste på skuld, är det inte fantastiskt? Och när man tittar på världens rikaste på skuld så tittar man på marknadsvärdet på deras aktier. Tjena. Ja, visst. Och sen nu kommer vi in på välfärdskollaps. Vi har ett gäng. Det var ju temat igår med välfärdskollaps. Alltså hur det, den välfärden och det samhälle som vi trodde var någonting annat kollapsar framför våra ögon. Och nu ser vi här att arbetslösa akademiker, det är en kraftig ökning. Och jag tänkte jag skulle läsa lite här. Antalet akademiker som får ersättning från A-kassan har ökat med 58% på ett års tid. Det är en kraftig ökning. Nu ska jag läsa här. Nu ska vi se. Och sen står det så här, förhoppningsvis är det här en tillfällig kurva uppåt och att de som blir arbetslösa nu snabbt kommer ut i jobb. Det som kan bli en oro är om långtidsarbetslösheten ökar. Då är det kämpigare att komma tillbaka ut i arbetslivet. På ett år har medlemmarna i akademikernas A-kassa ökat från 761 187 till 773 934. I december betalar de ut totalt 173 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning, vilket är en ökning av 63% jämfört med samma månad 2023. Ökning 63% alltså. Och det är ju så att det är ju fler och fler och fler som sägs upp. Och akademiker, ja du, vad är det för någonting egentligen? Ja, det är ju såna där kommunikatörer till exempel. Och det är ju liksom, det är ju dagens advokater kan man säga. Så istället för att liksom bli stämd och få en advokat kostnad på halsen, så arbetar man proaktivt, förebyggande med kommunikatörer som släcker bränder och ser till att inte fel information kommer ut och hamnar i fel händer helt enkelt. Så att, men många av de här sitter bara och mejlar varandra och kommer absolut inte behövas i ett högteknologiskt finansiellt system och ett samhällssystem som bygger på transparens. Då kommer man inte behöva det här. Det är väldigt många jobb som inte kommer behövas i och med det då. Och sen pratade vi igår om Allmänna arvsfonden. Och det här är från 2021. Att här har man då skänkt miljoner till islamist. Ska förebygga islamofobi. Vi skulle ju faktiskt kunna göra ett helt program om alla woke, LBTQ, alla de här projekten. De egentligen jobbar med alla kulisser som religion, HBTQ och Agenda 2030. Allt sånt här woke så att säga. Klimathoaxen och så vidare. Det är dit pengarna har gått. Och det som vi pratade om igår med Allmänna arvsfonden var att det gick ju till kriminella helt enkelt. Så kriminella har fått nys om det här och skrivit ihop små projektbeskrivningar som passar egentligen det Allmänna arvsfonden vill investera i. Och sen har de fått pengar och sen har det gått till någonting annat så att säga. Och nu säger man att ordförande för arvsfonden ska bytas ut. Man kommer få en ny ordförande, säger socialminister Jakob Forssmed. Det var väl han som inte visste hur många injektioner han har tagit. Han kommer inte ihåg det helt enkelt. Det var lite svårt. Vad kan han som mest ha tagit? 7 sprutor eller vad är det? Så Jakob har alltså svårt att räkna till 7. Så, som längst då. Han kan inte räkna till 1, 2 eller 3. Det är jättesvårt. Men han ska vara socialminister och inte ens kan räkna till 7. Ja, nu kommer jag ifrån ämnet lite. Men jag har inget gott öga till honom, det förstår ni. Och så nu i maj då så kommer man byta. Riksrevisionens slutsats är att fonden bör avvecklas. Man fann bland annat att det är en stor risk för att pengarna hamnar i händerna på oseriösa och kriminella aktörer. Och att fonden får in mer pengar än den delar ut. Ja, men vart går pengarna egentligen? Vart går de här pengarna? Alla de här som inte har arvingar. Vart går de egentligen? Ja, jag tycker också att det ska avvecklas. Helt klart. Betala ut pengarna till svenska folket. Förtroendet för ICA rasar. Får ta smällen för höga priser. Ja, det är ju rekordutdelningar. Det är insiderhandel med aktierna. Och det är jättehöga priser på mat. Så att det är väl klart att förtroendet för ICA inte är på topp. Och innan har vi haft, ni vet att de lappar om nötfärs och sånt, köttfärs, till ett senare datum och så vidare. Mm. Ja, nej, det är inte så konstigt. Och nu går ju inflationen ner, men priserna går upp också. Helt otroligt alltså. Och sen har vi det här, Sofia, följ gärna henne på X eller Twitter. Är det systematiskt och det handlar om det svenska rättssystemet, så gör det, enkelt. Och här är då en rapport, så får gängen hjälp i hela samhället. De finns inom kriminalvården och domstolarna, men också på Försäkringskassan, banken, kommunerna. Ja, och Allmänna arvsfonden också. Och Sida också. Ja, vi kan rabbla vad som helst här. Möjliggörarna som missbrukar sin anställning för att hjälpa kriminella nätverk. Ofta har de en släktkoppling till gängkriminella enligt en ny rapport från Brå då, Brottsförebyggande rådet. Brå pekar ut 4 kategorier och de finns överallt. Ja, då är det ju inte bara ett litet misstag, utan då är ju egentligen, det här är ju Stockholmsbyråkratin, det här är institutionaliserad korruption. Det här sitter i väggarna, det är systematiserat. Och det är väldigt mycket pengar. Kommer ni ihåg igår vi pratade om utbetalningsmyndigheten? Var det 800 miljarder som skulle gå genom systemet? Alltså det är många miljarder, det är mycket pengar alltså. Och sen har du såna här möjliggörare som sitter och så bara filar du ihop massa fake-projekt och får pengar. Det här är ju inte klokt alltså. Och vad ska vi med så mycket pengar till? Bara 800 miljarder. Det är helt galet. Nej. Britt-Marie Ek skriver, hur kunde någon någonsin förvänta sig något annat? Ja, men nej, men det hade man, jo, nej, jag kunde inte för mitt liv drömma om att det var så här illa, Britt-Marie, faktiskt inte. Alltså då har jag ändå en livlig fantasi, det har mina hatare berättat för mig. Men alltså det här, jag kunde inte drömma om att det var så här genomkorrupt faktiskt. Nej, det kunde jag inte. Det var bortom min enorma fantasi. Och som sagt, den är, jag har en bra fantasi alltså. Jättebra alltså. Ja, Och sen har vi det här. Det här ska jag ta upp mer. Jag pratar lite med Gestrand om det här. Och då skriver Gestrand så här: låt mig gissa, om Ecuador hade valt Ericsson hade Bini inte varit i Ecuador, inte suttit i fängelse, och någon nödlögn om Julian Assange hade inte behövs. Bini has denied accusations that he worked for WikiLeaks. Åtalades av ett enda skäl, att han kände Assange. Advokaten Thomas Bodström, som är, nu ser ni, som är Ola Beninis juridiska ombud i Sverige, säger till TT att anklagelserna mot hans klient är politiskt motiverande. Ja, och vi kommer gå in på det här. Här står det då: Binis rättegång nära avgörande efter 4 år. I 4 år har den svenska programmeraren Ola Bini svävat i rättslig limbo i Ecuador, där landets regering anklagar honom för att... vi får ta mer om det här, men det här kom upp också med Ecuador när vi pratar om Gunvor, som vi kommer prata om alldeles strax här. Vi kommer komma tillbaka till Ecuador. Vi fortsätter på välfärdskollapsen. Tullen larmar, gängen gör barn till paketmåltavlor. Paketmålvakter ska det stå. Tullen, vad är det för ordens? Tullen larmar om att gängkriminella utnyttjar ungdomar. Vem har skrivit det här? Som så kallade paketmålvakter, skrivit TT. Upplägget går ut på att unga mot en mindre ersättning tar emot paket med vapen och narkotika som skickas med posten. Ja, det vet vi. Postnord är ju den bästa kuriren. Kontakten tas ofta på sociala medier. Utvecklingen är så alarmerande att vi känner oss tvungna att gå ut och varna föräldrar, säger Lina Andersson, biträdande chef för Tullverkets kriminalavdelning. På senare tid har flera personer under 20 dömts till fängelsestraff efter att ha agerat paketmålvakter. Ja, Tullverket har ju haft en ledarutvecklare där. Och sen efter det så har de helt plötsligt börjat göra massa beslag. Och sen inte nog med det, så har de då vetat om vilka container som innehåller knark. Och så har de låtit den passera, och sen har de följt det knarket. Och sen har de arresterat människor, nästan som en brottsprovokation. Så någonting har ju hänt här, helt klart. Och nu säger Petra Lund då, hon jobbar ju på, och hon var ju chefsåklagare, ni vet, när det gällde de här FBI som pratade med Lisa dos Santos om att hon fick egentligen massa sms och konversationer mellan kriminella i den här Anchor, nej vad heter den nu, Anom och Enkron-chatten. Och då satt ju hon som chefsåklagare där, och då fick ju då åklagarna del av information från såna här speciella telefoner då. Och nu är hon chef för polisen och har väl gjort 17 nya divisioner, och nu tycker hon att det här med offentlighetsprincipen är ett problem. Och det kan jag tro det. Rikspolischef Peter Lund ifrågasätter om förundersökningar fortsatt ska bli offentliga när åtal har väckts. Jag är domare i botten. Och tidigare har jag absolut tyckt att det är bra med offentlighetsprincipen. Men i de här situationerna har jag sett baksidan och tror att man måste hitta på något. En utredning har tillsatts i frågan, tillägger Lund. Bakgrunden är att flera våldsbrott den senaste tiden misstänks ha varit hämndaktioner mot personer som nyligen åtalats. Ja, och det har man ju sett, att de här kriminella, de går ju igenom och hittar ju både personer som har vittnat emot dem och allting. Och sen kanske inte de syns till så mycket mer sen. Så att det är väl självklart att det måste vara hemliga utredningar. Det går ju inte att de går in i dokument och hittar personer som har vittnat mot dem och allting. Mikael Häggström skriver, paketmålvakter borde väl främst vara ett föräldraansvar. Skulle jag komma hem med stulna äpplen som barn hade morsan och farsan upptäckt det direkt. Hade jag paket med narkotika hade de ringt polisen. Du vet, jag tror inte ens att de behöver gå hem med dem. Utan de hämtar ut det. Och då har de kriminella redan alltså bestämt plats med dem. Så de går inte hem med paketet, utan de hämtar upp det. Ja, du går in och hämtar paketet. Och sen kommer de ut och så tar de bara paketet. Så jag tror det är svårt att upptäcka det här som förälder. Alltså. Däremot som förälder så kan du då se att ditt barn har mer pengar att röra sig med. Det är en sak. Men jag tror att det här är nog otroligt sofistikerat faktiskt. Ja. Och sen har vi då ytterligare välfärdskollapsen. Presschef raderade alla sms om trafikkaoset på E22. Trafikverkets presschef raderade alla sms från det kaotiska dygnet i januari. Då runt 1000 fordon fastnade i snöväder på E22. We have it all. Och, alltså, hur dumma är folk? Vad är det de inte fattar? De tror att det försvinner då för att han raderar i sin telefon. Ja, men nu får vi ge oss. Nu får vi tänka till lite. Vilka är det som kontrollerar telekominfrastrukturen nu? Ja, det är Space Force. Är det så att några sms överhuvudtaget raderas? Nej, det gör inte det. Enligt Olsson skulle dock inte hans sms ha bidragit till den utredningen. Jag ser att vi kommer kunna få fram tillräckligt bra och noggrann information över hur saker och ting har gått när vi lägger ihop allting. Ja, du är så rökt. Du är så rökt så det finns inte. Alltså folk är korkade alltså, på riktigt. Mm. Och sen vet vi nu att de ska skjuta till miljarder till vården. Men flera regioner kommer ändå att säga upp folk. Det var väl 900 personer i en kommun här, inte för så länge sedan. Det var väl igår eller förrgår som vi pratade om det. Okej, okay. Så de ska få 6 miljarder i tillskott för 2024 och ändå kommer de säga upp folk. Det här måste ju vara det sista liksom egentligen. Alltså om vi tänker då skola, polis, vård och så. Där tänker man ju ändå att det är lite säkert att de behövs ju ändå. Så att säga. Vi behöver ju ta hand om människor. Vi behöver ta hand om barn och allt sånt där. Men nej, ingen sitter säkert. Tydligen i det här. Och det här är ju likviditetsbrist. Det finns inte pengar helt enkelt. Men vad är problemet? Det är väl bara trycka mer pengar då? Eller? Men man kan inte det tydligen. Någonting har ju ändrats här. Och det stavas skuldmättnad. Så att 900 varsel i region Österlands i Östergötlands region. Ja, precis. Tack Agneta. Ja. Nu kommer vi tillbaka lite på Ecuador här. Och det här är då en artikel från 2014. För att vi ska gå tillbaka lite då. Korruptionsanklagade oligarken jobbar för Bildt. En ukrainsk organisation mot korruption pekar ut mångmiljardären Torbjörn Törnqvist som en av oligarkerna bakom Putins regim. Samtidigt jobbar han som honorärkonsul, ja precis, för svenska UD. Det där är en utklarad fråga, säger han till Aftonbladet. Kommer nya uppgifter så får vi titta på dem, säger UDs kommunikationschef Charlotta Osaki Macias. Ja, men nu har det kommit nya uppgifter, för nu har han faktiskt dömts här. Och Carl Bildt, han vill inte svara på några frågor om det här. Och det här var från 2023. Oj, gå tillbaka. För nu erkänner han muter. Ni ser, ibland tar det ett par år. Den där artikeln var från 2014. Och då så skjuter EU eller UD bara ifrån sig och säger det här är ingen fara. Och nu så döms han. Och då har han betalat då mutor till regeringstjänstemän i Ecuador för att vinna kontrakt. Och ja, det var väl inte bara där, men nu får han då erkänna det här helt enkelt. Oljebolaget Gunvor erkänner mutor, får miljardböter. Oljebolaget Gunvor med den svenska grundaren Torbjörn Törnqvist i spetsen. Och han som också är honorörskonsul, såklart, för UD. Vad konstigt det där lät. Ja. Så det här är alltså en regeringsanställd, kan man säga då. Som har betalat mutor. Jaha. Erkänna bolaget under en rad då betalat mutor till regeringstjänstemän i Ecuador för att vinna kontrakt. I en uppgörelse med amerikanska justitiedepartementet ska Gunvor betala 6,8 miljarder kronor i böter, meddelade amerikanska åklagare vid en domstolsförhandling på fredagskvällen. Bötesbelopp är ett av de största som en råvaruhandlare råkat ut för. Av beloppet utgör cirka 1 miljard kronor pengar som svenska myndigheter hade krävt av Gunvor. 2019 gick bolaget med på att betala över 1 miljard kronor sedan den svenska åklagarmyndigheten anklagat oljebolaget för att ha mutat tjänstemän i Kongo. Så det är både Kongo och det är Ecuador och han jobbar för Bildt. Och vem jobbar Bildt för? Jaha. Ja. Och de jobbar för Putins regim alltså. Mm. Och ändå åker de dit då. Och får betala massa böter på det här. Jaha. Ja. Nu går vi vidare här. Det här är sista. Vad är klockan? Ja, men hon är 1 ungefär. Amerikanska bombflyg. Det här var inte nu. Men vi har haft bara någon vecka sedan så var det ju amerikanska bombflyg igen i Luleå. Och nu skulle det flyga ytterligare amerikanska flyg över, vad var det, Södertälje, Stockholm. Så att vi börjar vänja oss nu. Alltså sen 2023 minst så har det kommit såna här massa amerikanska flygplan och bara landat liksom. Amerikanska bombflyg baserade i Luleå. För första gången i modern tid har amerikanska bombflyg därmed landat i Sverige. Ja, det var den första då på länge kanske, men det var absolut inte den sista. Och alla medarbetare i Västra Götalandsregionen blir nu krigsplacerade. Så vi har bombflygplan här, vi har amerikanska flyg som ska flyga över, vi har krigsplacerade personer. Regionfullmäktige beslutar att alla tillsvidareanställda medarbetare i Västra Götalands och i helägda dotterbolag och i helägda bolag ska krigsplaceras. Det är en viktig åtgärd för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid höjd beredskap. Ja, kontinuitetsregering helt enkelt. Så att det kan bli aktuellt för alla verksamheter och medarbetare att ställa om och utföra uppgifter som de normalt inte gör i vardagen för att hantera det mest prioriterade. VGR kommer även att behöva arbeta för att motverka otrygghet och rädsla hos befolkningen samt bibehålla hopp och gemenskap. Ja, det är lite därför man satsar på kultur också. Faktiskt. Så att, ja. Och sen har vi då det sista här att anställda på Domstolsverket uppsagda. De utgör alltså ett hot mot rikets säkerhet. Domstolsverket i Jönköping säger upp 2 personer efter att en säkerhetsprövning visat att de kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Ja. De båda personerna har arbetat på Domstolsverket i över 5 år, bland annat med larm- och kameraövervakningssystem. Men säkerhetsprövningen skedde först nu alltså. Vad det handlar om med säkerhetsbrister. Vad det handlar om för säkerhetsbrister ville Joakim Eklund inte gå in på när SVT Nyheter Jönköping talar med honom. Nej, det kan inte gå in på. Säkerhetsprövningar görs inte av all personal på myndigheten, utan endast de som har arbetsuppgifter som bedöms som relevanta och skyddsvärda. Okej. Så Domstolsverket, där behöver man inte säkerhetspröva någon då? Nej. Då vet vi det. Ja. Åh. Jippi! Ungerns president har skrivit under Sveriges NATO-ansökan. Nu är det snart läge, va? Att gå med i NATO. Men det är svårt att gå med i någonting som vi redan är med i. Eller hur? Och sen måste det här godkännas av USA. Och USA hotas ju av en nedstängning av hela kongressen. Skitjobbigt ju. Då finns det ju ingen som kan ta emot dem i USA helt enkelt. Så vi får se. Och så kanske Sverige går med och sen går USA och Turkiet och Ungern ur NATO. Då står vi där och får finansiera alltihop då, eller? Hur funkar det då? Mm. Ja. Det är väl härligt, va? Allt kommer fram med ljuset. Så. Nu har jag... Ja, jag har massa grejer, men jag kommer faktiskt... Det är en dag imorgon också. Och... jag tänkte bara att jag skulle spela upp en grej. Jag tror inte att jag har spelat upp det här. Har jag verkligen spelat upp det här eller har jag inte? Men det kan passa in nu. Och det här är då lite tecken på att det är en stingoperation. Och ja, här erkänner Trump då att Iran ville inte vara svaga inför sin befolkning. Så man gick med på att de fick skjuta några missiler och lova att det inte skulle träffa någon. Bara för att de skulle få visa styrka. Så det där tillät Trump liksom. Och nu är det så att Pakistan och Iran håller på att bygga en pipeline för olja och gas. Och Pakistan har sagt att de ska gå med i BRICS. Och Iran är ju redan med i BRICS. Så det är otroligt mycket som händer. Så att det känns som att de här hade kokat ihop någonting för... Ni minns då när Trump sa att okej, nu ska vi bomba Iran. Och sen bara någon timme innan så bara nej, förresten vi ska inte bomba Iran. Och då visade sig att han fick ett telefonsamtal och han kokade ihop någonting med Iran. Som gjorde att de inte förlorade ansiktet inför sitt folk. Och Trump lovade att inte bomba dem. Så någon form av uppgörelse gjorde de här. Och det är lite där vi är igen, att inte tro på allting som spelas ut, utan förstå att det finns saker bakom. Och det här går Trump alltså ut och erkänner nu att det var på det här viset. Det här är tänkvärt. Kan det finnas fler såna här saker som man låter hända fast med minimal skada för att det ska spelas ut på ett visst sätt? Kan det vara så? Kan det vara så? Ja, men det kan faktiskt vara så. Mm. Vi spelar upp det här nu.
No. Y'all don't really understand how incredible that this is.
Because they say it's strange, they're very accurate missiles. How come they all missed? The media was going, and now I reveal it.
So Trump is talking with Maria Bartiromo on Fox, and he says, you know, we had Iran in check. You know, that they did something to us, and we had to hit them back because of it. But, you know, like, Iran, you know, they called me, and they were like, look, we gotta do something back to you. We gotta show some type of strength to our people that we're not gonna just sit around and let you punk us like this. But listen, Mr. President Trump. Listen. We don't want any problems with you, okay? We're gonna intentionally shoot off some missiles and we're gonna miss. Okay, don't move. Don't do anything. We're just shooting them off. It's all a decoy. It's all just for show. As the media goes on and on and on about how, look how dangerous it is under Trump. But meanwhile, the man was strategizing. The man was doing things behind the scenes that you just didn't see. Truly incredible. Listen to this interview.
Before you go too far, would have never happened with me. I had Iran in check. Do you know, we hit them very hard for something that they did, and they had to hit back. They feel they have to do that, and I understand that. Do you know they called me to tell me we're going to hit a certain location, but we're not going to hit it? It's going to be outside of the perimeters.
Who called you?
Iran called me. Called for me. And they let us know, and we had 16 missiles went off. I believe it was 16. Six or seven failed in the air.
When was this?
This was prior to the attack on a fort that we had where they hit back. Do you remember when they sent 18 missiles or 16 missiles? Five failed. They let us know, don't move. We're going to have to hit you back. Psychologically, we have to do that because we hit them on something. You remember. They sent 16 or 18 missiles, and we knew they weren't going to hit inside the fort. And the media was going, and now I reveal it, the media was going wild because they say it's strange. They're very accurate missiles. How come they all missed? Nobody was killed, if you remember.
Yes,
with all
I
of
did.
Those missiles, nobody was killed. Now, they had to do it because they have people and they have to show strength. So they aimed the missiles, but they said, please don't attack us. We're not going to hit you. That was respect. We had respect.
No. Y'all don't really understand how incredible that this is.
Because they say it's strange. They're very accurate missiles. How?
Ja, det är faktiskt helt otroligt alltså. Och så där går det när man tänker lite. Man tänker efter lite. Så när man tänker lite så kan det bli så där. Ja, nej, men vi förstår att vi kan inte bara komma här och då tappar ni ansiktet och ni måste ha med folket. För det här med opinionen, ha med sig opinionen, det är ganska viktigt. Och det kanske Trump har förstått. Och det kanske Iran också förstod. Och nu är de med i BRICS. Och kokar ihop massa saker med alla andra länder i BRICS. Och jag hade tänkt ta lite om BRICS, men nu har vi gått igenom så otroligt mycket. Jag kan ta en... En sista grej här. Och sen säger vi tack och goodbye. CIA... samarbete centralt för Ukrainas underrättelser. I 12 hemliga baser, det här är alltså från Omni. I 12 hemliga baser längs den ryska gränsen sitter CIA-tränade ukrainare och övervakar ryska militära aktiviteter. Samarbetet har gradvis stärkts under 10 års tid till den grad att Ukraina nu är en av Washingtons viktigaste underrättelsepartners emot Kreml. Gentemot Kreml, skriver New York Times. CIA har tränat upp en generation ukrainska spioner som även är verksamma inuti Ryssland, i Europa samt på Kuba och andra platser med rysk närvaro. När Joe Biden evakuerade amerikaner inför invasionen i februari 2022 stannade CIA kvar i landet och hjälpte ukrainarna med avgörande underrättelser om ryssarnas vapensystem och planerade attacker. Utan dem hade det inte varit möjligt för oss att bekämpa ryssarna, säger Ivan Bakanov, som då var chef för den ukrainska säkerhetstjänsten SBU. Och det här... Det var någon som blev intervjuad om det här från, jag tror han var från Försvarshögskolan, och han sa att det här var mycket trovärdig information. Och jag lyssnade faktiskt på den, det var ungefär 40 minuter, den artikeln i New York Times som bygger på det här. Och då visade det sig att de har varit i många år och intervjuat och varit inne i de här baserna och så. Och det är alltså grävande journalister som undersöker CIA. Och även då Ukraina. Så att det är alltså underrättelse. Det här är CIA, det här är den djupa staten som har kontrollerat Ukraina. Och det är viktigt att ha med sig det här. Det här var en väldigt viktig information som kom ut. Att de har alltså hemliga baser längs med gränsen. De har utvecklat biovapen, kärnvapen och så vidare. Och det här är såklart ett hot mot Rysslands säkerhet. Rysslands nationella säkerhet. Så det finns mycket som kommer fram hela tiden, hörni. Och det viktiga är att inte bara hoppa på all information, ta sida, utan förstå att allt inte är som det verkar. Vi får is i magen och sen får vi hjälpas åt och fortsätta gräva helt enkelt. Tack för idag, hörni. Ha det riktigt, riktigt gott nu allihopa. Så ses vi igen imorgon 12:00.